Ta det lugnt, Tony, så det funkar alltid. Ingen stress. No problem.
Du, det är lugnt. Vi kör en ljudtest, Stefan Melander. Ja. Vilka mått hade Scarlet Knight när du såg honom på auktion för första gången i Harrisburg?
Det var också en bra fråga. Jag gissar att han var nog ganska så färdig. Han såg ut som en... Han var ju som en BFK. Han var ju tjock och stor och tung. Och det var väl därför inte folk köpte honom. Men jag tror att han slutade på 1,63. Så att han var nog inte så långt därifrån.
En BFK alltså? Det är det man ska leta efter?
Nej, men det kan säga så här att... I USA så springer alla och säger till mig, har du sett videon på hästarna? Och då säger jag så här att då skulle jag ha sett videon på Scarlet. Det var därför att ingen köpte honom. Jag är helt säker på det, för videon var ingen bra på honom. Han var tung och stor och tog sig knappt framåt. Han var som en BFK. Han var tjock och tung helt enkelt. Men däremot, hans vinklar var ju fantastiska. Så att när videon på hästarna, det har jag aldrig varit något intresserad av.
Ja, men ljudet låter bra, så att vi kör. Alla mätare stämmer.
Stefan Persson Melander är en av världens mest meriterade travtränare. En av de få som vunnit världens tre största lopp. Hambletonian, Prix d'Amérique och två elitlopp. Lägg där till en seger i VM-loppet och många av Europas och Sveriges största lopp som Svenskt Travkriterium, Kungapokalen, Sprintermästaren och flera Breeders' Crown och E3-finaler. Början av karriären inleddes som amatörtränare samtidigt som han drev sitt framgångsrika företag Fototarsan, som hör till inventarierna i världens vinnarcirklar när det vankar storlopp. Träningsrörelsen utanför Enköping driver han tillsammans med sambon Katarina Lundström. Sedan 2014 är Stefan Tarsan Melander invald i Nordiska Travmuseets Hall of Fame.
Stefan Melander, är du en nörd?
Vad är det för något?
En nörd. Vad är det? En nörd är någon som är väldigt intresserad av någonting. Man brukar säga att man nördar ner sig på någonting, just ett specifikt ämne. För jag tänker att du är så otroligt intresserad av trav till exempel och av foto. Det är de intrycken man får av dig när man träffar dig eller när man läser om dig.
Ja, det var väl kanske helt rätt ord då för att ha ett intresse. Hästarna och fotograferingen, jag tycker det är någonting som hör ihop på något sätt. Just den där känslan att se hästarna i rörelse. Och det är säkert min kamera och mina framgångar har berott mycket på bilderna. Jag tror det. Jag ser ju bilderna på ett helt annat sätt. Det känns som att det går ihop. Egentligen borde det inte göra det, men det gör det. Det känns som att det är lika.
Vad har du lärt dig om hästarna då när du har tittat genom kameralinsen?
Alltså det är så himla lång historia vad jag egentligen har lärt mig. Jag lärde mig ju den exteriöra biten. Det är lite olika saker, för det är ju en exteriör på en häst. Hur kroppen ska vara, och sen nummer två är ju hur de rör sig. Men det går ju i varandra, för att ha en häst, i Nansius fall går ju in på lite speciella grejer, men långa kotben till exempel. När jag ser en häst med långa kotben, då kan jag garantera att en sådan häst rör sig sådär grymt. Alltså. Då får man får alltid bra bilder på en sån häst. Precis som Nansius, han är ju lätt fotograferad med det fantastiska steget han har. Men frågan då på kroppen, exteriören är ju jätteviktig, och sedan hur hästen rör sig, det går i varandra det också.
Är kameran då, kan man säga, ett bra hjälpmedel? Har det varit det?
Jag har ju lärt mig otroligt mycket genom att se hur... Jag vill nog ändå säga att de amerikanska tränarna, franska tränarna och såklart svenska tränarna, att de tycker att de var lite vassare förr i tiden. Jag tycker att framförallt utav amerikanska tränare, Stanley Dancer och ja, alltså de var grymma, och genom kameran då så fick jag fuska med genom att få komma hem på deras kamper se, eller jag kom ju närmare dem va, i och med att jag sa att jag skulle fotografera dem, och då avslöjade väl de lite andra saker som de kanske inte hade gjort om jag inte hade varit fotograf.
Har du något mer intresse sådär som du är extremt intresserad av, som kamera och trav?
Nej, det är katastrof egentligen. Mitt liv är ju, det är ju bara egentligen helt och hållet hästar. Det är faktiskt det. Det är, ja, som vi har pratat om förut också, fotograferingen är ju fascinerande. Framförallt numera när, på den tiden när jag var fotograf, då tog du exempelvis när Sören Nordin skulle köra Hamiltonian första gången, så tog jag ju bilden och fick åka upp till hotell, skruva sönder telefonen och in i badrummet och framkalla. Och skickade då bilden efter modell 1,5 timme efter loppet. Det var ju ganska bra tempo till att kunna ha en publicerad bild i Expressen. Numera kan man ju skicka en bild på precis när det har hänt över hela världen. Och det där är ju, jag skulle ju aldrig vilja byta mitt liv med att inte vara med om den där tiden. För det var grymt alltså att se en bild framkallas och så vidare. Så att, men ändå, nu är det ju, kamerorna är ju helt fantastiska. Man får ju som, ja, att kunna se dem direkt när man har tagit det är bra.
Så att forma en bra bild då med hela framkallningsscenariot och sådär, det var ju nästan stå som att forma en travhäst.
Alltså. Ja, jo, exakt. Det kan man bli för sig säga att det var, att man framkallar fram och att man ser den här bilden komma. Det är helt rätt.
Jag trodde att du skulle också svara att du är otroligt intresserad av traktorer.
För mig så är det viktigaste hästarnas arbetsplats, och just skaderisken är ju otroligt stor om man tränar hästarna på dåligt underlag. Jag kan nog nästan säga, jag har en kille som sköter banorna hemma, men det krävs nästan två människors, om det har varit sådant väder som det har varit i år, så är det alltså en, ja, om en normal människa jobbar 40 så är det väl bergs 80 timmar. Alltså att det tar sån otrolig tid att preparera banorna, och du måste ju ha bra hästar, annars så går det ju inte. För det kan ju, har en dålig häst spelar ingen roll. Men har du bra hästar så tror jag att de blir ändå vassare genom att presentera en fantastisk banunderlag. Och jag gör alltid det till mina hästar. Det tar lång tid, men det är värt det.
Hur många traktorer har du?
Jag har Örjan Kihlström sa att jag har en till varje redskap, och ja, väl fyra då.
Och hur många hästar?
Ja, som det är nu så har vi väl 130 ungefär i träning.
Lite om din bakgrund. Var kommer du ifrån?
Jag kommer ifrån Bromsten, och det ligger ju bara, jag är uppfödd i Bromsten kan man säga. Sedan,
och det är ju ett kast med tennisboll från Sovalla.
Ja, exakt. Jag gick ju, mitt intresse började ju egentligen genom att jag gick i Sundby skola, och det är ju bara en kilometer härifrån. Och just hästarna på den tiden, när vi pratade alltså att jag bara var 9-10 år då, och jag gick hit och det var ju hästarna som fascinerade, och när jag kom hit så var det liksom en ny, det var liksom någonting som var nytt, mer intressant än skolan. Jag kan väl säga att jag skolkade nog aldrig någon dag i skolan, men jag tog nästan all tiden att jag gick hit till Sovalla. Och när jag kom hit och i 10-årsåldern, numera, kanske inte 10-åringar, men numera vill väl alla bara köra häst. Men jag tyckte det var fantastiskt att hålla på med hästarna.
Hur fick du börja då? Borsta och mocka och rulla bandage eller?
Ja, egentligen började jag hos min allra första häst som jag kommer ihåg. Förresten, det var väl en av mina första som jag körde. Jag tror han hette Ragamuffin Birch eller något liknande, hos Rune Nordin. Men det var ingen speciellt bra tur, för han var för pigg hästen, och jag var ju livrädd och tänkte vad är det som händer. Men det gick bra, jag körde in i alla fall med hästen. Och, men likväl, det där tog nog något år innan man fick köra. Eller, Jag tyckte väl att det var jättekul att vara hos Rune, men det kändes som att jag skulle vara hos någon lite större tränare, så att jag flyttade över till Gunnar Nordin, och då kom jag in på verkligen allting helt fruktansvärt professionellt. Jag fick ju i princip bara där tvätta vagnar, borsta hästar. Det var min första klassiska vinnare som jag fick pyssla om. Hon hette Erva Scout och vann Storchampionatet. Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var då, men i det stallet fick jag aldrig köra någon gång. Det var mer att få tvätta. Så när man kom in i selkammaren så luktade det ju olja och allt var precis helt rent. Och Gunnar Nordins kontor på tävlingsdagarna, det låg alltid en vit eller en nytvättad handduk längst upp ovanför alla hans nyputsade skor och allting.
Fick du putsa skorna någon gång? Fick göra det.
Absolut. Det var ju så på den tiden att det skulle vara rent och snyggt, och det är det som jag säger, att det är rent och snyggt nu också, men det är ett helt annat upplägg. Selar och vagnar och allting skulle tvättas samma dag, och tiden, klockan måste ju ha gått långsammare då, men okej, varje skötare kanske bara hade 5-6 hästar, nu har de ju allmänhet flera och det är väl mer stress med det mesta, men då gick ju klockan sakta. Men det var min första kontakt mer eller mindre med hästarna.
Hade ni någon hästkontakt i familjen då? Var det någon som var hästintresserad? Så?
Nej, absolut inte. Det fanns inga som helst intressen av hästar. Utan det var nog bara mera den vägen jag tog hit ner till Sovalla då.
Vad ville du bli då? Vad var din dröm?
Ja, på den tiden så... Jag tycker nog att travsporten är ren nu, men den hade inte så där superbra rykte att vara hästdräng eller hålla på med hästar. Och min mamma och pappa ville nog mer att jag skulle göra någonting annat. I skolan så hade jag ju ett otroligt intresse av fotografering. Jag byggde kameror och det tyckte jag var, jag hade det som ett stort intresse, och det har väl ändå varit ända från mina första steg så vill jag försöka tjäna mina pengar själv. Och jag hade väldigt många jobb på Sovalla. Jag gick ut med vojlockarna och före tävlingarna som egentligen inte var något jobb. Men då fick man lite så här tips och sådär. Det var ju bra, det som man kunde kanske spela på någon häst. Men sedan så började mitt jobb, och det var med resultatlisten, att jag kutade runt med dem. Det var 4-5 ställen, och en av ställena var ner till Einar Andersson. Och då var det ju liksom som ett drömparadis att komma till någonting annat än hästar, va? Och sen det mitt stora intresse. Så att då tog jag min amatörkamera som jag hade hemma, som var helt lallig egentligen.
Som du nästan hade byggt själv då?
Nej, men så dålig var den inte. Men det här var ju en kamera i alla fall. Så jag fotade med den i mellanloppen, och så kutade jag som bara den ut med vojlockarna då, och eller med resultatlisterna. Och Eina gillade nog mig ganska så mycket, för att hos Eina fick jag ju fantastiska fotochanser, just att åka runt i princip i hela världen och fotografera. Så att honom har ju väldigt mycket att tacka för. Just med kanske mycket av det här som jag säger, att jag har lärt mig mycket med hur hästar ska röra sig, träning och så vidare. Men sedan så var det ett väldigt stort intresse utav att vara travkusk. Och jag var ju hos, när jag väl fick börja köra ordentligt i stor utsträckning, så var det så Håkan Wallner och Bernt Lindstedt som jag körde. Jag gjorde ett byte med när jag fotade varje tävlingsdag, och så fick jag vara ledig på förmiddagarna då, på måndagar och bland torsdagar också. Så jag var ju med dem och körde och fick ju lära mig otroligt mycket. Jag tycker att de två läromästare när det gällde att träna upp hästar, att jag fick lära mig jättemycket, och framförallt heatkörning och lugnet, och trots att hästarna tränade mycket, men jag fick vara med i ja, många år att köra. Men jag fick ju nästan aldrig köra något lopp. Lindstedt, alltså, du ska få köra, men du får vänta. Jag vet inte om man tyckte att jag var en lallare eller inte. Det är svårt att säga, men till slut fick jag chansen till att köra. Och tror det var ett stort som heter Barbara Birch jag körde och förlorade på målfot och var nära att vinna. Sedan efter det så fick jag köra faktiskt kanske inte så många lopp, utan hos dem. Jo, jag körde väl något lopp i alla fall, men så kom det något som heter Amatörbästen. Och det var tre avdelningar. Det var ju de som hade samlat upp mest poäng under året. Och,
men var du amatör då eller lärling?
Amatör.
Amatör.
Ja. Så efter att ha kört kanske bara ett fåtal lopp, så det var det här uppdelat på tre omgångar då, tre kval. Och första fick jag stå över. Men sen hade de så att gjorde någon tabbe eller orsaka omstart, så fick de inte köra andra då, va. Och då gjorde någon ett misstag och då fick jag köra andra. Och då vann jag direkt mitt första lopp i Amatörbästen. Sedan så var tredje avdelningen och då var jag inkvalad. Och det gällde bara att försöka få poäng. Och då var jag tvåa med Imperså hette hästen och vart amatörmästare redan första året då som jag körde.
Hur gammal var du då?
Ja, jag var 19 år då tror jag. Jag fick nog inte köra som 18-åring.
Stod du och valde då fotointresset en sån karriär eller travet?
Nej, det var ganska långt, men jag fick ju fantastiskt fina styrningar utav Valner Lindstedt. Jag körde inte deras bästa hästar, men jag körde väldigt många bra hästar och vann jättemycket lopp till Valner Lindstedt.
Var det Valner eller Lindstedt som gav dig smeknamnet Tarsan?
Ja, smeknamnet var ju Håkan som döpte mig till det. Att han tyckte att jag hade så många arbetsställen, om vi ska kalla det så. Jag hade ju fotograferingen och resultatlisten och voilockarna, så han tyckte att jag svingade mig mellan alla ställen. Och därför tyckte han att Tarsan var ett bra smeknamn.
Så det inte var för att du hade tigermönster i kalsonger?
Nej, det tror jag inte. De har någon aldrig sett. Det var en dag där på 80-talet som gjorde att det var väl... Man ville väl prova sitt eget liv, och sanningen var väl egentligen att Einar Andersson som jag jobbade till, att jag skulle få bli delägare i Einar Andersson Pressbild. Men det hände ingenting, och en dag då bestämde jag mig för att säga upp mig. Och kan väl säga så här att Einar Andersson var en reservpappa för mig. Jag var ju väldigt liten när min pappa förolyckade sin olycka, och han hjälpte mig och tog hand om mig ganska så hårt då, ja, beroende på, ja, höll mig igång där i många år. Och det var ett tufft beslut då att skilja mig från honom då. Vi åkte ju mycket på trav och jag var ju där i princip 7 dagar i veckan och nästan alla dagar på månaden.
Som att flytta hemifrån då nästan?
Ja, det var tufft att göra det. Men jag sa upp mig till hans fru då, och jag såg i ögonen att hon trodde att jag skulle bli stalldräng hos Valner Lindstedt då, eller travkusk, kallar det vad du vill. Men det var ju inte det, utan att jag skulle börja Fototarsan då, som jag döpte firman till. Och det var inte så himla lätt faktiskt de första tävlingsdagarna när han såg att jag kom med en kamera. Och han var faktiskt riktigt ordagrant arg då. Och det slutade faktiskt med att jag var portad från Sovalla. Einar såg till att det var bara en fotograf som fick vara här, och jag fick inte komma in på banan och fotografera. Så att det var ganska så struligt då, kan man säga. Jag fick alltså stå utanför och fotografera, och det räckte nog inte bara med det, han var arg ändå. Men sedan så var det något travlopp där som jag skulle köra som hette Amatörpokalen, och det var ganska stort lopp. Och då vann jag det loppet, och det var ganska stora rubriker i och med att det var ett stort lopp för amatörer. Och då stod det ju Expressen, Aftonbladet och alla tidningar att jag fick vara på banan då, men inte som fotograf. Och då var det ett oerhört liv bland allmänheten. Och ja, egentligen allmänhet och Sören Nordin och massa folk hjälpte mig då till att det var ett möte, Stockholms travsällskap hade möte om mig då, och det bestämdes då att jag skulle få fotografera loppen då, va? Så att det var faktiskt ett herrans liv bland en massa journalister och det, så att, men det slutade med i alla fall att jag fick fortsätta med fototarsan. Men numera är ju Einar och jag goda vänner, men då var han inte så glad på mig.
Men då när du fotade loppen, du fotade åt nästan varenda tidning också. Alltså kvällstidningarna och morgontidningarna. Hur hann du med det?
Jo, men det gällde ju för mig då att visa. För på den tiden jag jobbade hos Einar så stod det alltid foto Einar Andersson. Så att det gällde att veta vem Stefan Melander är. Och jag kämpade faktiskt ganska tappert. Jag hade ju fotofirman bara en bit här från Sovalla. Så att jag fotade alla loppen, åkte hem, framkallade bilderna. Det tog ju säkert en timme. Och in till tidningarna då. Och,
vilka tidningar var det?
Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Och det var faktiskt inte en gång, utan det var hur många gånger som helst. Att dagen efter så hade jag bilder i alla fyra tidningarna. Och då var det ju inte speciellt bra för Einar, för då var ju han lite mer arg på mig. Då, så att han gillade inte det. Men jag fick ju en oerhörd... jag tog bra bilder och fick ju in. Och på den tiden så skrevs det ju efter varje tävlingsdag i alla fyra tidningarna. Ibland kunde det till och med vara en hel sida om Sovalla. Då. Numera är det ju bara resultatlistan mer eller mindre. Men på den tiden så var det ju otrolig bevakning här.
Då. Men var det samma bilder då, eller var det?
Nej, det var otroligt viktigt att jag fick ta fyra olika bilder. Så att det gällde verkligen att fråga den journalisten som skrev vad tänker du skriva om. Och då fick jag ju ner på stallbacken och jag fick ju stora kuskar som Sören Nordin och Stig och Johansson och dem att göra saker som inte andra fick dem att ställa upp på. Så att Johansson var det väl inte så lätt med, men de övriga så fick jag väl igenom min vilja. Jag har ju varit ganska envis när det gäller fotograferingen och kanske en envis person överhuvudtaget.
Saknar du den... vad ska man säga, differentierade travjournalistiken idag, eller bevakningen, att det är mindre likriktigt?
Jo, men det är väl därför det ser ut som det gör tyvärr i travet, och framförallt så jag varit erbjuden utav Remi Nilsson att vara kanal 75, men då sa jag vad jag tyckte, att det är nog bra med konkurrens, så att det är nog bra att fototarsan är konkurrent emot kanal 75. Och jag tror nog att jag fick rätt där jag bor i Enköping. När vi flyttade dit till Enköping så var det en sida varje torsdag om alla hästkillar. Numera kan vinna World Cup med Nancy, och det står inte ens en resultatlistan i Enköpingsposten. Så att det är andra tider nu, och det är väl mycket, det är väl inte så bra att det har blivit den här utvecklingen.
Så bara säga att Kanal 75 är ett travsportens eget mediebolag då, för de som lyssnar och kanske inte vet vilka det är. Hur annorlunda hade det sett ut då om du hade varit Kanal 75 idag?
Om jag hade varit Kanal 75 så är det väl säkert att det hade sett ut likadant, för det var ju det jag var emot, att skicka ut 150 bilder som var gratis att publicera, och då var det ju att det var gratis att publicera bilderna i alla tidningarna, och journalisterna var permitterade, och det var väl det som jag tyckte var idiotiskt. Numera är det desto värre så, va? Att det finns ju inte så många som skriver travsport, och då får inte ni läsa någonting i tidningarna. Så att, det är ett stort minus.
Du själv krönikör i en av kvällstidningarna, Expressen. Vad vill du driva för fråga där? Hur försöker du vara?
Ja, tyvärr så tycker jag väl att skriva vad jag tycker, och då blir de väl lite sura. Jag tycker väl att travsporten just år 2017, så finns det ju många saker som man skulle kunna ändra på, och det kanske är ingen som, när man själv är i onstället, har synpunkter, så kanske det blir för mycket. Men händer aldrig att någon ringer och skäller för att jag skäller, så att då måste det vara rätt, kan man säga, va? Travets framtid, jag tror ändå, det är ju bara att titta på V75 på lördagarna, hur fantastiskt det är att ha en häst som vinner. Och i mitt fall, mitt eget fall, så är det, visst, det är helt fantastiskt att vinna ett miljonlopp, Men många gånger så kan jag vinna ett väldigt litet lopp och känner ändå en otrolig stolthet över att man har fixat till en häst. Och det är väl så som många känner, att hästarna, när man tränar sina hästar så och får den där framgången, så tänker man inte så mycket på vad prissumman är, utan det är mera att man har fått hästen och vunnit eller presterat på topp, va? Så att, men det är ju den här känslan som är så helt otrolig när man jobbar med hästarna, att det blir ju som en polar hela tiden. Man sitter och surrar med dem, och alltså med hästen då, inte med sig själv. Men,
vad säger du till hästen då?
Nej, men jag har ju mina idéer, och om det är likgiltigt, då, det kan man ju se också på tävlingsbanan, att det är vissa som har svårt att få kontakt och svårt att vinna. Men man måste ha en kontakt med hästen. Det är väldigt viktigt, än att man bara sätter sig upp i sulken och bockar ut. Sen är det inte direkt att man sitter och snackar, men man måste ha en kontakt med hästen. Det är väldigt viktigt.
Om vi pratar kontakt med hästen, du var amatörtränare först, visst? Mr. Basket?
Ja, Mr. Basket var en häst som var helt utdömd veterinärmässigt. Och det har ju lärt mig väldigt mycket, just hur svårt det är att vara veterinär och säga att den här hästen lider av det och det och det och det. Det är bättre att försöka övervinna mina idéer när det gäller att åtgärda hästar. Jag har ju väldigt svårt för att spruta koter och spruta knän och spruta överhuvudtaget.
Att gå in i lederna med olika preparat.
Jag gillar inte det. Jag verkligen hatar det. Det är emot allt. Tyvärr, många gånger så kan det ju hända att hästarna är, som man säger, dåligt uppfödda och kanske att de behöver hjälp. Men jag tycker att det är ett varningsskott att gå in i en hästled och spruta hästen. Och jag fick faktiskt väldigt stort beröm av professor Arne Lindholm. Tyvärr är han borta nu, men vi hade mycket sörr om den här biten med att spruta leder, och han höll med mig att han hade nog varit i för många leder. Så att, men det är ju vad jag tycker i alla fall, att har man en gång öppnat och varit inne så måste man fortsätta, och det är ett stort problem.
Är det då att istället för att gå den vägen att man ger hästen en viloperiod, eller hur?
Ja, du måste ju såklart göra någonting, men någonting. Det gör man, men vila är ju absolut det bästa, men det är klart, USA är ju svårt, och i Sverige kanske vi har kriteriet och du måste ha hästen på topp till just den dagen, men jag tycker ändå att där har jag också sett genom min kamera. Jag har varit mycket ute på kamper och sett tränare med stora framgångar, att det kanske inte är rätt ord, men man kan träna bort hälter också genom att träna på ett annat sätt, så att det inte sliter så hårt på dem. Och som jag sagt hela tiden, framförallt underlaget är ju oerhört viktigt.
Vid den tiden så blev du också en av de första svenskarna att vinna lopp av en sen. Hur kom det sig?
Ja,
du snackade alltså 80-talet.
Absolut. Ulf Norin ringde till mig och frågade om jag ville köra ett amatörlopp på Vincennes, och jag sa att jag går dit, jag kommer direkt. Det var ju en otroligt stor upplevelse att få köra, och det var alltså gamla banan. Då var det backe, det var mycket värre alltså, backe.
Backen var dubbelt så hög.
Ja, det var den faktiskt.
Och brant, höll på att säga.
Och jag körde en häst som heter Johnny Star, och det börjar väl som i många amatörlopp, det börjar väl med modell 4-5 omstarter. Och vi körde fram och tillbaks, och någon tredje starten åkte urryckarna ur. Och jag tänkte, nu går det åt skogen. Alltså, han var ju het och laddad hästen. Vart ny omstart. Och då var det Jack som sprang, han jobbade. Jack vet vart jobbade. Så sa, du måste få i bomullen. Nej, det spelar ingen roll. Så han är redan kall, så han ser det lugnt. Ja, men herregud, vi ska ju springa. Det var väl modell 3300 meter eller något sånt där loppet. Han måste ju få i det där. Ja, det spelar ingen roll. Så han är trött.
Med en nivåskillnad på nästan 20 meter.
Ja, precis. Starten gick och jag tänkte att nu gäller det bara att köra invändigt. Och det var väl modell 20 hästar med i loppet. Och vi körde ju ett varv där och han pullade ju som bara den. Och första nedförsbacken då, så tänkte jag, det går ju åt skogen. De for runt omkring och slog redan då konkurrenterna. Och sen tänkte jag när det var modell 500 kvar att han är ju liksom, det var ju bara kul att få vara med i det här loppet. Och så tänkte jag att jag kör väl invändigt. Så jag körde nästan invänt om allihopa i sista sväng. Alla bara drog i högertömmen och jag drog i vänstertömmen. Och sen bara löste det sig så att jag vann väldigt säkert där. Jag vann väl med 10 meter och gjorde min första segergest där. Det var ganska kul för att vi var där också med min kamera, kille som jobbar på Lektyr som heter Sten Sundberg, och jag sa till honom, nu laddar vi med bilder, och, men kom ihåg en sak, ta bild när du passerar första varvet, det är bara kul att ha som minne. Sen jag kom hem efter en vecka då, så framkallade jag, fanns inte en målbild. Och då sa jag, kan ju inte ta slut på alla bilder, men du sa att jag skulle ta bilder när det var ett varv kvar. Så han tog 36 bilder när det var ett varv kvar och fick ingen målbild. Så att, men det var väl en barnfotograf som hade en bild i alla fall från målet. Men det var före Stig H. Jag vann lopp på Vincent före Stig och Johansson, så att, det var en bra merit.
Det var synd att han inte tog den där målbilden, för då hade han kanske hamnat i Lektyr.
Ja, precis. Ja, exakt.
Du har också haft lärlingslicens hos din sambo Katarina Lundström när hon var tränare. Du vann bland annat VM-loppet med His Majesty som lärling. Mm. Du blev inte proffs för 1996. Varför då?
Ja, det var ju speciella regler på den tiden. Numera så kommer väl svaret att först sökte jag licens första året och var ärlig att sa att jag kommer jobba med hästarna på hela dagarna, men på kvällarna kanske jag åker till Eskilstuna eller Gävle och fotograferar. Och fick avslag, och då undrade jag varför, och så sa de att det man gör som travtränare, det är att då ska man jobba som travtränare och man ska inte ha något annat extra jobb. Så att okej, det var inte mer med det. Sen vann jag ändå mera lopp. Jag hade ju fantastiska framgångar som lärling, vann guldklockan 2 gånger, och så sökte jag igen, ny licens, och var väl i princip helt säker på att få licens. Hade väl båda gångerna när jag sökte licens meriter som var hela klassens segrar i princip, hade jag själv, och fick återigen avslag, och då var frågan igen vad som hade hänt. Hade de sett mig med någon kamera och tyckte väl att man ska inte fotografera, man ska jobba helhet, man ska inte göra absolut någonting annat. Sedan hade jag ju ytterligare framgångar, och så vart jag inbjuden med His Majesty till VM. His Majesty var ju en fantastisk häst som vi fick i träning, som han gick otroligt bra, hästen. Vart vi inbjudna till VM, Rune Stolt hjälpte till med det, och berodde lite mycket, han var efter Ideal de Gasol, och Idealen hade ju vunnit VM, och ja, men det var ju fantastiskt bra häst. Åkte till USA och fick ett drömlopp med honom, ryggledaren C.R.K. Susie drog i nytt världsrekordfart första 1600, men loppet var ju 2000 meter och han var stark och jag vann loppet, och konkurrenterna tror jag var 5-6 världsrekordhållare. Det var ett fruktansvärt bra VM. Och med de rubrikerna då så sökte jag licensen då. Jag fick alltså vänta 3 gånger innan jag fick en professionell licens.
Ja, och den fick du 1996. Jag kollade sen, och inom 2 år hade du vunnit Svensk Travkriterium. Inom 5 år hade du även vunnit Hamletonian. Inom 10 år hade du även lagt till Prix d'Amérique. Mm. Hur känns det? Om du tittar på den resultatraden och du inte hade varit i Tarzan, vad hade du tyckt om en sån start på en tränarkarriär?
Man är ju så... I mitt fall så har jag ju något fel i alla fall, att man bara hela tiden lägger det som är gjort, liksom bara lägger man bakom sig. Jag har ju väldigt svårt utav att åka iväg. Till exempel vann Hamletonian, flög hem direkt, körde på som vanligt, och elitloppssegrar, två stycken, åker vi hem direkt, och Prix d'Amérique fick vi på ett annat sätt. Jag har ju sparat allting hemma på video, så jag har till exempel Hamiltonian, jag har aldrig någonsin satt mig ner och tittat på Hamiltonian eller på prisutdelningen. Eller, jag har ju sett det såklart när det varit någonting som man vill visa på en travbana, men det är väl min person att det är ganska tråkigt egentligen att säga det, men man vill hela tiden bara se framåt och nya saker, och jag tror att det är jätteviktigt när man håller på med travsport och kanske sport överhuvudtaget, att man inte bara sätter sig till ro och tycker att nu är jag världens bästa och har vunnit Hamiltonian, Prix d'Amérique, Elitloppet, VM och så vidare. Liksom man vill bara se framåt, nu är det nya race som gäller. Okej, jag kan väl säga idag, det är inte så många dagar kvar till jag fyller 60 år, och Kattis och jag kommer nog på ett eller annat sätt, vi kan inte ha så här mycket hästar. Problemet just nu är ju att det är nästan omöjligt att sälja några hästar. Men meningen är att vi ska väl ha ett stall med modell 20-25 hästar, så att vi har 100 till salu, så ganska snart det kommer att bli så.
Och jag ska nämna några personer.
Jag hade ju otur då att min pappa förolyckades, så vi var inte gamla, jag och ungarna då. Min mamma såg hur mycket jag älskade hästar och det, så hon köpte en ponny på Dagens Nyheter på annons, och det var ingen lätt ponny. Han slog både bakut och han var helt tokig. Men jag fick ju lära mig himla mycket på den här ponnyhästen. Sedan, ja, mamma har ju såklart, det har ju alla mammor, betytt väldigt mycket för mig. Och hon träffade då Lövis, Ingmar Löfberg, och han förstod ingenting om hästar, men han hade det som man behöver också när man är... Han hade lite tur med hästarna. Alltså vi köpte hästar tillsammans, Lövis och jag. Och jag fick ju fantastiska framgångar tillsammans med i princip alla hästar. Och jag har ju såklart väldigt mycket att tacka Lövis och morsan för alla våra framgångar. En som har betytt väldigt mycket är ju Sven Lindblom. Vi har ju kämpat ihop i... Ja, jag var ju där när jag inte alls var gammal. Han har ju varit precis lika tokig som mig. Vi har åkt runt i hela världen och tittat på hästar. Och han har också betytt väldigt mycket för mina framgångar. Just den naturliga vägen med... mycket massagedragning och ja, mycket naturlig bit, och sen just den exteriöra biten har vi utarbetat också mycket tillsammans, så att Sven har betytt väldigt mycket för mig.
Din sambo, vad betyder hon för din rörelse och vad har hon betytt för din karriär?
Katarina betyder egentligen allting. Om jag får sätta allting som nummer ett, om jag tar bort det för att välja allting, så är hon nummer ett med precis allting. Därför att jag tror att ingen annan kvinna hade kunnat stå ut med en som heter Stefan Melander, som är så tokig som jag är. Så hon har haft otrolig styrka med mig då, men hon har betytt precis lika mycket som allt som jag har gjort. Hon har samma energi som Stefan Melander, kan man säga. Så att hon är absolut nummer ett.
Hur korsade sig era vägar?
Ja, men det var väl inte på en högskulle. Men det var, hon kom ju från Östersjön då, och jag älskar henne verkligen utöver allting. Vi träffades här på Sovalla och hon är grym alltså. Det är bara så.
Vad var det du föll för?
Hon är snygg och trevlig och bäst. Allting, kan man säga.
När blev ni ett par?
Vi hade tur även där. Dels träffade Katarina, och sen hade jag en väldigt god vän som hette Yngve Tapper, som var här. Han stod varje tävlingsdag här på Sovalla, och så sa jag, kan du inte försöka hitta någon gård? Jag ville helst vara någonstans emot Enköpingshållet, beroende på att alla banor och allting finns där. Och sen då ringde jag, pratade med honom, tror jag 100 gånger, så sa han, nu har jag hittat din gård. Och så åkte vi dit, Kattis och jag, och ja, jag såg ju direkt att det här måste bara köpa. Det fanns ju inga boxar eller någonting, men det låg ju så fantastiskt allting. Det var väl lite mummel från min mamma och sådär, och tyckte väl inte det och hit och dit, men jag är envis. Jag körde vidare och vi hittade det fantastiska stället som från 4 ponyboxar upp till alla dessa hästar nu då. Så att ja, där var ju tur att kunna hitta, kunna bygga upp precis exakt som man vill ha det själv, med alla banor och backar och rakbanor och tunga banor och lätta banor och så vidare. Va? Så att det är en fantastisk anläggning för travhästar.
Hur är det att jobba tillsammans då? Ni har jobbat tillsammans så länge, och så är man då tillsammans och så jobbar hela dagen. Man måste bli osams någon gång och sånt.
Ja, men alltså det är det som är så märkligt och konstigt. Framförallt de sista 2 åren. Sen Nancy kom så har ju inte Stefan Melander lämnat skutan. Han tror att han är oersättlig. Nej, men jag har ju kört och han betyder väldigt mycket för både mig och Katarina. Den hästen, inte för att han är bra. Jo, det är klart att det betyder det också, men han är en speciell häst, en mycket speciell häst där han i träning, och ja, det är ju som ett barn för oss, va? Så att men när vi kommer in på kvällarna, så jag har ju numera, så har jag ju otroligt mycket amerikansk transport i mitt huvud, tokigt nog, men sen ja, hon har ju sitt intresse, och det är väl tur det, och då får du fråga henne vad det är, men det hon inte gillar ju, nej, men hundarna och massa andra saker. Så att skulle vi sitta bredvid varandra, då vore det nog skilsmässa, det tror jag.
Jaha, jag skulle precis fråga, vad gör ni en fredagkväll?
Ja, då sitter vi bredvid varandra.
Och hon med hundarna och du tittar på amerikansk trav.
Ja, det är ett speciellt liv, det är det faktiskt. Framförallt, men det som jag säger, det är, jag vill helst starta mina hästar på Sovalla. Tycker det sliter väldigt hårt på personalen på att åka till, komma hem 1, 2, 3 på nätterna. Och, så att jag fokuserar och startar hästarna, och en del hästar räcker inte riktigt. Alla kan inte räcka här, men vi tävlar väldigt mycket där. Så att jag åker väldigt lite, och det har jag ju redan sagt att det beror ju mycket på. Det går ju många timmar på kvällarna för att sköta banorna, och det är faktiskt så gör det om det är sån sommar som det har varit i år. Men det funkar bra mellan mig och Kattis i alla fall, så det är inga problem.
Sören Nordin skulle fyllt 100 år igår. Vad skulle du ha köpt till honom i 100-årspresent?
Ja, det var ju också en bra fråga. Det måste jag fundera på. Vad skulle
det vara? Tänka lite. Hur var han? Jag förstår att han betytt ganska mycket.
Sören Nordin i Sverige var ju, jag var ju bara egentligen en liten kille där och tittade ju på hans träning och var i stallet och såg det mesta. Men när han flyttade till USA så kom ju kameran faktiskt in mycket i bilden. Sören var väldigt intresserad av kameror och fotografering. Och jag tillbringade många vintrar med honom. Vi framkallade bilderna och tittade på rörelserna, och han lika tokigt intresse som mig då. På, alltså hästar var ju han överlägsen på, men på fotografering, jag tror inte han var så intresserad, men då visade han mig mycket bilder, och han var ju helt i mina ögon. Jag har ju testat många andra amerikanska tränare här i Sverige, vet jag väl vilka som kan nu titta på hästar, men på auktionerna i USA så jag testat många, och alltså de är helt ute och cyklar när det gäller hur en häst ska se ut. Många av dem, någon kanske är duktig. Men det Sören kom fram till genom att titta på bilder, se bra hästar. Han var ju, alltså i mina ögon så är han den värsta genom tiden när det gäller alltså ta ut en häst, träna en häst, hitta skador på en häst. Han var grym helt enkelt. Men i alla fall, han lärde mig hur en häst skulle se ut. Han tecknade, ritade och förklarade. Han, faktiskt att jag aldrig deltog i träning, men jag såg alla hans jobb som han tränade, och han ritade och visade hur viktigt det var och, ja, att träna en häst på rätt sätt. Och förebyggande att kolla, checka hästarna efter träning. Alltså han var ju grym. Men nu pratar vi om att han hade 20-25 hästar, inte som vi 130. Det bara snurrar ju till då. Det är klart att vi kollar hästar också, men han hade ju tid med det. Så att han förebyggde, alltså genom att kolla på hästarna efter träningen och tog liniment, och han var inte heller så mycket faktiskt för att spruta leder på dem. Jag tror knappt att det fanns, ja, men han gjorde inte det. Men ett hårt liniment och rätt sorts träning, och framförallt i rätt balans. Han hade ju, han sa ju att det var ju, hästarna blir ju trötta om man inte har rätt balans på dem, och det ligger ju mycket i det. Det är väl därför många hästar galopperar och blir trötta, kanske inte utav att man tar av skorna, men att hästarna går med kanske för tunga skor också, att de spänner sig alltså. Så att men Sören, det har jag otroligt mycket att tacka för, allt som han lärde mig om hästar. Alltså han var helt grym, och intresset liksom, jag skulle alltid springa ner, och när han var i Italien eller USA, att kolla hästarna som hade vunnit kriteriet eller derbyt eller elitloppet, och skulle mäta dem och ta bild på dem, så skulle vi titta på dem tillsammans då, varför de hästarna springer. Så att,
Hur såg er relation ut där, så att när Sören hade gått i pension då och flyttat hem till Sverige?
Det finns ingen annan som har ett sådant intresse. Han vart ju aldrig mätt någon gång över att man skulle kolla med hur uppfödningen har gått till, hur träningen har gått till. Men det du började med att säga, det var ju exakt samma ord som Sören hade, som jag har också. Vi kunde ju aldrig snacka någonting annat egentligen än om hästar.
Två nördar.
Ja, kan man säga. Lugnt.
Du åkte till USA och vann Hambletonian med Scarlet Knight. Vad kommer du ihåg ifrån den dagen?
Jag kommer väl ihåg med USA, eftersom jag hade sett Hambletonian så många år innan, så det enda jag bara hade, hur det får inte hända någon jävla flopp här. Det får inte bli någon strul alltså. Sen jag åkte ut i försöket till Hambletonian, det var väl, för det första förstår jag inte riktigt hur det gick till att jag körde själv. Jag har jättemånga gånger tänkt just på den biten. Idag vet jag inte om jag skulle våga. Men det berodde väl mycket på att jag inte följde så där hårt som det är nu. För det är ju 10 kuskar i princip i alla loppen. Och det kan man ju se på Åke i loppen. Nu är han väl mer accepterad än från början, att de parkerar ut och så vidare. Men det var inte så himla lätt som en som aldrig någon har talat om sett så kör en häst. Det var ju väldigt dyrbart och kostar ju mycket pengar det, att ta sig liksom dit. Och just den biten var ju tuff. Men Lindstedt puffade ju på mig väldigt mycket. Jag sa, du, det är bättre du kör. Men de hade ju egna hästar, så han kunde ju inte köra. Så att när jag åkte ut till försöket så då var jag bra trampig. Men jag vann ju så otroligt åkandes enkelt det där försöket. Så det var ganska så lugnt. Det var ju bara att sitta lugn i båten, tyckte jag väl. Sen klart att det var pirrigt hela veckan. Det var ju i travsammanhang så kan man väl säga att amerikansk travsport är väl som här nu. Att de skriver ju aldrig något trav, men de största tv-kompanierna var ute och gjorde filmer nästan hela veckan. New York Times hade ett stort reportage, och jag vet inte om det var för att vara Stefan Melander eller Scarlet Knight, men jag tror att det berodde på att jag hade varit arresterad på den banan. För några år innan så, jag ville ju alltid ha de bästa bilderna, och jag gjorde egentligen inget övertramp, för att jag korsade banan när hästarna hade passerat efter första sväng, så att det fanns ingen häst som kunde passera igen. För i det landet så om en häst galopperar för att jag har fotspår så kan ägaren kan stämma. Men det här hände ju 100 meter efter målet jag korsade, men alltså de vart ju fullständigt galna. Så att jag varit riktigt arresterad, skulle bli portad resten av livet på Meadowlands, och det var ju största banan i USA. Så det är folk, de kommer nog mer ihåg det än, det har hänt flera gånger efter det att det var du som var arresterad, för det var ju det de läste. Det var väl inte att Scarlett vann sen här Bretonien, men det var ju mycket reportage om det inför loppet. Ja, det är väl det jag kommer ihåg mest.
Allt stök runt omkring. Det är det.
Ja, det var bra stökigt den veckan i alla fall. Just
när sjönk det in att du hade vunnit?
Nej, det har inte gjort riktigt ännu. Du sa ju här förut alla de loppen jag har vunnit. Men jag får väl sätta mig ner någon dag och bara tänka. Men vi har ju haft fantastiska hästar.
Jag tänkte det då. Du som alltid har varit så visat sån kärlek för USA, för den amerikanska hästen. Varför startade du ingen filial där? Eller varför tog du inte klivet över Atlanten?
Jo, det skulle ju vara en väldigt stor dröm för mig med den exteriöra biten med hästar och allting. Att Nancio skulle åka dit och vara avelsings på Hannover Show Farm som de nu vill att han ska göra. Men det är ju ett stort men där. Alltså, just att jag fick åka dit och se gerlingar, alltså ettåringar på auktioner efter honom. Men på något sätt så känns det som man ville ha honom liksom hemma på något sätt. Men det är klart att man kan skicka sitt barn dit och han kan betäcka lite stor. Men alltså jag skulle ju helst vilja att han, och det kanske, eller det, ja, jag vet inte vad det blir faktiskt. Jag har inte bestämt.
Men jag tänkte, du ville aldrig starta en träningsfilial där? Eller och liksom vara aktiv i USA?
Ja, men då måste man vara på två ställen. Och jag är inte den där personen som sätter mig på ett plan och bara tidsomställningen och det. Däremot så skulle jag...
Och det kunde gjort som Åke Sonstedt, flytta helt.
Ja, absolut. Men jag trivs ju väldigt bra. Där vi... Jag tror också väldigt mycket på... Om jag fick vara chef så skulle det nog bli annorlunda med framtiden. Jag tror travet kommer bli... Det kommer bli bra, bara vi kommer på rätt med vissa saker. För svensk travsport är ändå... Med precis allting, verkligen inte mår bra utan amerikansk transport med behandlingar och lasix och bla 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 allting. Vi har ju en fantastiska hästmänniskor, fantastiska hästar i vårt land. Så att jag trivs väldigt bra här. Men skulle jag flytta någonstans så skulle det nog vara till Frankrike. Det fascinerar mig, deras upplägg på travet där. Det många banor, många stora banor, mycket tävlingstillfällen och framförallt klimatet. Om du frågar mig hur jag mår så mår jag alltid bra, men inte när det är snöstorm. Jag hatar snöstorm.
Du har en gård i Frankrike?
Ja.
I Normandie. Hur ofta är du där och hur mycket hästar har du där?
Jag har ju haft alltså utrett reseförbud i 2 år tack vare Nancio. Jag liksom måste vara hos han varje dag. Jag missade Bretonien och Prix d'Amérique tack vare det som jag aldrig trodde kunde gå. Nej, men det blir nog ett byte där till att vara mer i Frankrike. Jag verkligen älskar Frankrike. Språket är jag ju oduglig på, men jag klarar mig bra ändå. Det gör jag. Behöver inte. Jag kan göra mig rätt ändå, men språket är svårt. Men hästarna är inte så roliga heller tycker jag, men sporten är läcker.
Ja, du har ju vunnit deras största lopp, Prix d'Amérique, med Gigant Neo. Hur känns det? Det var ju ett annorlunda år.
Ja, men alltså egentligen vann han ju loppet samma dag också. För han prejade ju han på upploppet. Numera diskar de ju direkt för det. Men nu var det ju en fransk häst.
Jacques de Belloé som sen blev diskad.
Han var ju diskad sen. Nej, men jag tycker väl att... Han höll på med ganska mycket sattyg, den där killen. Han var ju diskad här också, så att förmodligen kanske han var full av goda grejer i andra lopp också. Det vet man inte. Men det var ändå en seger i alla fall. Även fast att jag tycker faktiskt det, att han vann redan första dagen när loppet gick.
Hur känns det alltså, att i efterhand få veta att man vinner och sen då... Men inte få vara med om ja. Liksom det ruset att vinna världens största lopp på plats.
Vi har pratat om det länge, men jag firar ju Valen, så det spelar ingen roll. Nej, men det var klart att det var en chock att någon månad efter få en seger i Prix d'Amérique. Det är klart att det var, men ja.
Har du fått bucklan än?
Nej, jag har precis som har gjort reportage. De ville att jag ska starta Nancio i VM, och då så sa jag på som det skulle sändas där, hoppas att jag får mitt hederspris på His Majesty För när jag vann där så skulle kusken få ett pris hemskickat, har jag aldrig fått något. Och VM, eller Prix d'Amérique-pokalen har vi heller aldrig fått. Den keepar han behåller den. Det delades ut en kopia, men den gick till uppfödaren, men det gör ingenting. Det var inte originalet. Så
Jacques de Belloyers ägare som har den? Eller han som leasade honom då?
Han har keepat det. Så att tyvärr har vi inte fått några priser därifrån, men det gör ingenting.
Har du tomma platser på prishyllan där hemma för de här två pjäserna?
Ja, det kan vi ju fixa och göra det.
Jag skulle vilja att du jämför Scarlet Knight och Nuncio. Du behöver inte säga vem som är bäst, för det är ju två utav de bästa hästarna inom travhistorien i hela världen. Mm. Och de har hamnat hos dig i Enköping. Du har tagit fram och utvecklat dem, så att säga.
Ja, det är ju två väldigt lika på de flesta sakerna faktiskt. Det får jag väl att säga. Det är klart att den största skillnaden var nog att Scarlet kunde man nog slänga iväg och köra 10 tempo om man ville. Det gör man aldrig med Nancy. Han är ingen sådan häst som det går att träna. Samtidigt så skulle du fråga så här att om jag hade tränat dem ändå hårdare, hade de blivit bättre? Men jag är inte säker på det. Jag har haft en speciellt upplägg i alla år på att träna. Vi tränar väldigt mycket med hästarna, men jag är väldigt försiktig. Det är väl det som skiljer mig och Sören Nordin. Han gillade ju att spida hästarna, men det gör vi nästan aldrig. Och man skulle vilja testa att trycka till både Scarlet och Nancy i jobben och köra hårda jobb. Men Nancy är ganska svårtränad häst faktiskt. Eller speciell är han. Största problemet var ju när han kom första vintern när det smällde under magen, snökokorna. Då var det inte lätt att köra honom. Men annars så är de var helt oömma utav positioner i loppen. Scarlet sa ju många att han var het, men han var aldrig het. Han ville bara tävla hela tiden. Så sätt så var ju Nancy kör ju på två fingrar precis som du vill i princip. Han är ju ganska okomplicerad. Nancy kunde ju öppna från start, eller kan öppna från start. Scarlet kunde ju aldrig. Hade Scarlet varit född i USA, då hade han ju varit ändå bättre där. För där gick ju bilen så fort. Man fick ju alltid ta upp Scarlet efter 50 meter. Det var ju den största, det sa jag aldrig, men den största känslan var att köra bakom en startbil i USA. Just när man kom upp att det bara gick fortare.
Då när du körde Hamilton,
ja. Jag körde Scarlet. Jag har inte kört, nästan obesegrad där i VM. Och det. Men det var en fantastisk känsla att aldrig, här i Sverige så är det ju katastrof med autostarterna. Alltså att man får ta upp dem efter en bit. Alltså det ska ju inte hända, för då är det ingen autostart. Men bilarna går ju för sakta här. Men just den känslan var ju kolossal. Det är svårt att jämföra hästarna mer än att båda var fantastiska. Sen just lugnet på dem var ju unikt. Både han och båda två. Men båda kunde ju stå, eller kan stå still i princip hur länge som helst. Om man bara bad om det. Fantastiska hästar.
Hur ofta träffar du Scarlet Knight idag?
Alltså det är en ren katastrof. Jag, det liksom känns överhuvudtaget att han är nog sur på mig att jag inte kommer att hälsa på honom. Men jag ska åka snart och hälsa på honom. Det är inte för ofta.
Är det någonting du ångrar med Nuncio och Scarlet som du gjorde under karriären eller så? Vad skulle du ha gjort annorlunda?
Ja, men Scarlet är ju definitivt, alla kommer ju ihåg, hur var det med Scarlet att han misslyckades i Prix d'Amérique. Men felet var att, så är det ju, en häst i ett helt liv kan inte stämma till 100%. Och det började redan från dag ett när Scarlet startade där, att han hoppade från start. Och så körde jag med han efter fel. Och då, sen trodde han att alla lopp var 2000 meter. Sen var det 2,6 och sen var det körning i nedförsbacken och var körning i uppförsbacken. Han visste aldrig vad målet var. Så han var en så otroligt superintelligent häst på det sättet, alltså att han trodde att starten var vid 2-1 och så skulle man kuta ett varv. Så liksom i princip så var allting fel med Frankrike. Det var aldrig inte rätt någon gång. Sen det som ställde till väldigt mycket var att det var den hårdaste vintern, tror jag, i fransk historia. Det fanns, alla hästar skulle träna på en endaste bana och han var ju helvild. Alltså när, först skulle han ju tävla mot, samtidigt var det 250 hästar ute på en bana. Det var katastrof alltså. Så, och då trampade han sig och nej, det var riktigt, det var bara glömma.
Han var ju tvåa i Prix de Cornelier, Monté-loppet, men är det en liten tagg i travtränarsjälen att han aldrig fick visa hur bra han var på Vincennes?
Ja, det är klart att det var, för det var bara strul hela tiden. Då hade vi tur med allting här med honom, så var det bara katastrof allting där. Alltså, det var bara att glömma och det var ju tråkigt. När det gäller Nancy så tycker jag väl inte det finns någonting och han torskade, förlorade inte ett endaste lopp på 14-15 gånger och kom till det här året. Det är klart att det har krånglat lite grann, men det tycker jag inte spelar så stor roll. Det var lite stolpe ut, framförallt i elitlopp, att de krokade ihop i starten. Annars hade han förmodligen haft toppchans att vunnit, det tror jag.
Vem utav dem skulle du ta med dig till en ödö om du bara fick välja en?
Ja, men alltså, det är så svårt att säga att ta den eller den, men ja, öronen gick på Scarlett också när man snackade med honom. Han förstod hela tiden. Jag tar båda. Och Kattis förstås.
Du är ju en, vad ska man säga, en helt self-made man från början. Varför valde du den vägen? Du har ägt hästarna själv, du har tränat själv, du är din egen lilla värld.
Min allra första häst hette Suspicion och den leasade jag. Min andra häst hette Capello och leasade jag också. Båda hästarna gick med vinst och för de vinstpengarna så började jag ju då min tokiga karusell till att köpa hästar. Och steget till att försöka hitta världens bästa häst vart i USA, köpte Superfoto Cosmos. Och för de pengarna så bara rullar det på hela tiden. Man kan väl säga så här att Kai Widell sa när han var på topp som tränare att varje gång telefonen ringde så var man rädd att de skulle flytta hästarna. Och det är väl, vi fick ju en bränning på His Majesty som, det var ju väldigt tråkigt. Man la bara liv och tid och allt på honom då. Och så helt plötsligt stod han inte där. Och där kan man ju se hur tufft det är att vara travtränare bara på ett telefonsamtal, så är hästen flyttad till en annan tränare. Och det där har liksom, jag har tänkt hela tiden så här att måtte liksom slippa jobba. Alltså att träna en häst, om man tar den andra saken att framkalla en film, liksom det kan man göra nu på en hundradel sekund och bara skicka över hela världen. Men träna en häst är så otroligt mycket jobb alltså, som man bara lägger. Och så länge, så jag har haft sån otrolig tur alltså att jag kunnat äga dem själv och kunnat gjort som jag velat med hästarna själv. Jag har väl haft några delägare såklart, men de brukar vara snälla eller har varit snälla.
Hur mycket har du investerat tillbaka i sporten?
Egentligen allting. Jag har faktiskt inga pengar egentligen på banken, men jag har ju otroligt mycket. Jag tror och hoppas och med Anke Lasse som avelshingst nu, kombinationen mycket på Scarlett och Superfoto och framförallt att investera jättefina ston. Och jag tror att Anke Lasse blir, får inte jag säga, men jag säger ändå att jag tror att han blir den värsta hingsten. Örjan sa när han körde att det är den värsta hästen tekniskt sett som han har kört och kapaciteten den har ju alla sett. Och stammässigt så är det det värsta som har funnits. Alltså jag skulle bli. Och exteriören, alltså han har precis allting som en drömhäst ska ha. Jag har ju gjort kanske mitt livs tavla som inte tävlade vidare med honom. Men han har varit fulltecknad som avelshingst så att jag tycker att det känns fel om det skulle bli någon strul. Men jag tror aldrig att det hade blivit det. Han hade kunnat varit en värstingvinnare som elitlopp eller Prix d'Amérique.
Vad får jag för pris om jag bokar en plats? Nej, det ska jag inte säga. Men hur många avelston har du?
Ja, det är hemskt. 108 tror jag.
108? Mm. Det är nästan som Enhammar.
Ja, i år har vi det, men det måste säljas. Det är bara så.
Hur många avelshingstar har du?
Det är de tre. Men det gäller ju allt på enkelläsning nu. Och Nancy förstås när han kommer.
Har du tvekat en gång? Det måste ha känts tufft.
Nej, men jag har haft sån otrolig tur. Jag har gjort så många av mina kollegor. Man har varit på 9 nedslagen. Men kunna resa sig. Men alltså det är tufft. Alltså för tillfället så är det jättetufft. Men det kommer aktioner i USA. Det kommer aktioner i Frankrike. Och det kommer aktioner. Men alltså jag köper. Det går inte. Men alltså det är min dröm. Egentligen att inte ha några följstorn. Men nu sa jag lite fel egentligen. Det är kul att ha följstorn. Men det är roligast att köpa hästar. Men kan jag inte köpa när jag har så många hästar som jag har.
Du har ju då levt ett helt liv med fokus på hästar. På jobbet. Och vad känner du att du har offrat?
Nej, men jag kan säga så också här att jag fick en riktig tankeställare när min goda vän Tommy han är dog. Va? Han sa till mig liksom den här saken att fan att jag inte hade gjort det och det och det. Och det tänker jag jättemånga gånger på. Det är som man får tårar ögonen på det faktiskt, det tycker jag. Man håller på bara med hästar, hästar, hästar. Och han var ju likadan, han bara kämpar ju.
Många travtränare har ju barn som har tagit över rörelsen och så.
Jag har inga barn.
Varför inte då?
Nej, men det har inte hunnit med. Jag har inte hunnit med.
Ja. Är det ett val eller har det bara blivit så?
Nej, det är bara så.
I år då, 2017 när vi spelade in det här så fyller du 60. Mm. Vi har ju varit och berört ämnet lite, men framtiden, hur länge håller du på den här nivån?
Ja. Alltså det får man ju säga som allt. Man hoppas ju verkligen att man får vara frisk och bara allting runt omkring och alla människor och allting. Men jag kan säga i ärlighetens namn att någonting måste göras absolut med alla starthästar. Vi kommer göra ett kraftigt drag framledes att inte ha så mycket hästar. Unghästar kan vi ha vidare. De sköter sig i allmänhet själv och inte lika mycket jobb, men på något sätt så måste man göra en brytning. Måste i alla fall vara kul att kunna göra någonting annat faktiskt.
Som att sätta dig ner och titta igenom loppen från de stora segrarna som du hade sparat.
Exakt. Nej, men det är ju skandal. Alltså jag har ju precis full kontroll på allting, men det är ju helt riktigt. Det skulle vara kul att sätta. Jag tänker ju många gånger på, men om man tar ett sånt lopp som Hamiltonian, det vill man ju aldrig titta om på. Det vill man ju bara ha hela tiden. Nu börjar man bli lite gagg och tappa vissa saker. Men jag kommer ju att vända meter i det där loppet. För liksom... Här det var ett riktigt superlopp. Så jag vill egentligen... Det blir ju att man får se upploppet senare gånger. Men jag skulle liksom...
Du vill ha känslan oförstörd.
Ja, den måste vara där hela tiden. Och intervjun efteråt, det är ju många som spelar upp. Det är ju katastrof. Det är ju jätteroligt att lyssna på med allt konstiga svenska. Men... Den vill jag absolut inte säga. Men jag kommer att göra det någon gång.
Ett sista visdomsord från en som är invald i Hall of Fame.
Ja, för alla människor som håller på med hästar så... Alltså det är så fantastiskt alltså att följa... Det är den bästa medicinen som man kan ha. Att ha denna fantastiska djur... Och de är ju alltid glada, nästan alltid. Jag har blivit utkickad också, men det beror på sig själv att man har klantat sig. Men alltså, det är sån känsla med de här hästarna. Och nu har jag haft tur och vunnit jättemånga stora lopp, men som jag säger att man kan... Det har faktiskt... Det låter lite tokigt, men en av mina känslomässigt värsta fantastiska segrar var nog när jag vann ett... Jag tror det var 5000 kronor slopp på Örebro när jag vann med... Hästen var efter Mr. Basket och Tammy Jackson och jag hade fött upp hästen själv och Stig och Jim Frick och ja, det var topp 7-8 toppkuskar som hade kört och i 8:e starten körde jag själv och vann med hästen. Det kändes helt fantastiskt, den segern. Det var nog inte den värsta, men känslomässigt så var det nog inte de värsta och då var det 5000 kanske första pris.
En sammanfattar lite rätt så bra det vi har pratat om. Stefan Tarzan Melander. A self-made man.
Tänk om det inte varit inspelat.